Fantastiskt att bli påmind vad Jesus har gjort för oss på korset. Idag vill jag ta med oss till berättelsen om Filippus och den etiopiska hovmannen. Jag tror vi kommer ihåg den. Många gånger har vi hört den. En del hörde vi den i söndagsskolan. I Apostlagärningarna kapitel 8 och i vers 26-40 så läser vi den här storyn. Det är ganska långt där, så jag ska inte läsa det hela det sammanhanget, men jag kommer återberätta det i bits and pieces allt eftersom vi går eller fortsätter framåt här i budskapet, och kanske ibland med lite extra utmålade detaljer som vi inte ser i skriften, men jag kommer nog att hålla mig till, vad ska vi säga, till innebörden i texten i alla fall. Men tänk dig in i situationen. Filippus, evangelisten, han är i Samarien och han har en god verksamhet på gång. Han har en församling, det är väckelse, det är så mycket drag på i Samaria så att apostlarna i Jerusalem bestämmer sig för att åka dit och kolla upp och välsigna Filippus i arbetet. Det är ordentligt på gång. Plötsligt en dag så hör Filippus anden tala till honom. Vi är en ängel som uppenbarar sig och säger till honom att du ska gå ut till en öde väg. Dessutom sa den öde väg. Lite bizarrt budskap när man står i full väckelse och man brinner för evangelium att nå människor. Gå ut till en öde väg. Men Filippus, han hade lärt sig det här. Att man skulle lyda anden när anden manade till någonting. Så han ger sig iväg ut till den öde vägen. Och dessutom på en obekväm tid på dagen. Det var varmt och det var hett mitt på dagen. Säkert står han där och funderar, vad ska det bli utav det här? Varför står jag här? För det är ju så när anden talar, att den talar sällan om allt. Men den ger en tydlig riktning att det är så vi ska gå, det är det vi ska göra, men vi kanske inte har hela paketet. Och där står Filippus och funderar och svettas, torkar svett och damm ur pannan, när det plötsligt dyker upp ett stort dammoln i fjärran och det kommer en karavan. För jag tror ju inte att en etiopisk hovman med den digniteten åkte ensam i sitt åk mellan Israel och mellan Jerusalem och Etiopien någonstans. Mellan två kontinenter åkte man nog inte med bara en karavan, för man höll på några månader. Så där dyker det upp ett gäng med vagnar. Och Filippus frågar anden, är det här? Men han väntar. Och väntar in att de ska komma närmare. Och den här karavanen närmar sig. Det gick knappast så där väldigt fort. Men Filippus, han följde med vad som hände. Och så ser han och hör han att här sitter en man och läser i skrifterna. Det här högt uppsatte mannen från Etiopien, han läste skrifterna. Han läste inte någon arbetsrapport. Han läste inte förkovringslitteratur. Han scrollade inte ens sina scrolls på den tiden. När man inte hade Facebook. Och vad han nu kunde roa sig med för annan onödig läsning. Utan han läste skrifterna. Ett tydligt tecken på att han sökte någonting. Han sökte någonting djupare. Säkert hade det här färden för den här etiopiska hovmannen börjat långt tidigare. Sökandet efter sanningen. Det var ju därför han satt och läste skrifterna. Sökandet efter sanningen kanske hade börjat redan hemma i Etiopien. Långt tidigare. Han hade upplevt och känt att det var tomt här inne på något sätt. Att det saknades någonting. Så hade han hört eller på något sätt fått veta att i Jerusalem, där finns Gud, där kan man möta Gud. Så han tog sig för att åka till Jerusalem. Där står inte i Bibeln, men jag fantiserar att någonting sånt kanske hände. För vi ser den man som sökte. I alla fall hade han varit i Jerusalem. Och där hade han då troligtvis träffat både den ena och den andra. Kanske sökt sig till gudstjänster i templet. Han hade kanske träffat de skriftlärde. Han hade kanske träffat fariseer, vise män, för att få reda på sanningen. För någonting inom honom drev honom att få reda på sanningen. Guds ande drev honom att få reda på sanningen. Han tyckte sig aldrig riktigt hitta den i sitt sökande. Men han skaffade i alla fall en del skrifter. Och sen kallade plikterna på honom. Och det var dags att ge sig hem igen till tjänsten. Och då sker det här mötet. Tror du att den etiopiska hovmannen var den enda människan i världen som Guds ande någonsin har dragit i, som har sökt sanningen? Det tror jag knappast. Han var en utav många. Han var en utav många som Guds ande har dragit i, drar i och kommer att dra i. Guds ande söker ständigt människor att föra i en nära relation med Gud. Jesus älskar ju hela världen. Jesus gav sitt liv för varenda en människa som någonsin har levt och kommer att leva på vår jord. Både Jesus själv och Gud längtar att få se alla människor i sitt rike en dag. Varför skulle inte då anden, som är en del i den här guddomen, vara färdig och dra människor till Gud ständigt och jämt? Självklart så är han det. Guds ande drar människor. Tror du att det kan vara så att det sker även här idag? Det står ju faktiskt i Johannes 6 och 44 att så i första delen av versen står det så här: ingen kan komma till mig, säger Jesus, om inte fadern som har sänt mig drar honom. När du och jag kom till tro så kände vi att någonting drog. Det var någonting som gjorde att vi ville veta mera. Vi sökte sanningen. Vi ville ha tag på någonting. Kanske lite ogreppbart ibland. Men det är någonting som drar. Guds ande. Tror du att han kan vara verksam här i Vasa idag? Absolut. Jag tror att han drar, och inte en och två. Han drar många människor. Kanske din granne. Vem vet vem här? Faktum är att jag hörde en missionsman sa för en tid sedan att han hade gjort, tillsammans med några andra, gjort en undersökning någonstans. Att hur svårt är det att hitta, det jag nämnde om här tidigare, nyckelpersoner, eller vi kallar dem ibland för persons of peace, och något som Guds ande drar i. Hur svårt är det att hitta dem? Hur tätt är det mellan dem? Och de hade börjat intervjua sådana som medvetet sökte nyckelpersoner och föra lite statistik på det här. Och de upptäckte någonting häpnadsväckande som till och med jag blev lite förvånad över. De påstod att var femte människa du möter är en person som idag söker. Var femte människa. Man hade gjort undersökningen i olika kontexter, i olika sammanhang, och snittet blev detta. Och varför skulle inte Guds ande dra till och med mer än var femte människa? Är det så att Guds ande idag drar människor till sig i din närmiljö? Han drar till sig både hög och låg, den välutbildade akademikern, vanliga knegaren, till och med den som har fallit igenom samhällets skyddsnät och ligger på botten idag. Alla typer av människor drar Jesus till sig, och överallt i vår värld. Han drar människor från andra religioner, från andra sammanhang, som vi såg här i våra berättelser. Och vi har sett det så tydligt och dramatiskt de sista åren nu, hur Herren förbereder och drar. Jag hade aldrig kunnat drömma om för 10 år sedan att vi skulle få se så många muslimer ta emot Jesus som vi har fått se den sista tiden. För att alla sa, det är så svårt. Det är inte svårt när Guds ande samarbetar, eller rättare sagt när vi samarbetar med Guds ande. För han drar och sen vill han förbereda oss precis som han förberedde Filippus. Att vi är på rätt plats vid rätt tillfälle. Anden drar till och med den värsta terroristen. Vi är lite rädda för en del människor. Vi är rädda för vissa folkgrupper. Vi är rädda för vissa typer av människor. Och vi ger dem namn av olika slag. Men tänk efter. Paulus, vad var han innan han kallades Paulus? Kallades Saulus och var en riktig terrorist. Han förföljde Guds församling. Dödade människor i sin religions namn. Men Guds ande drog honom till sig. Hans liv blev förvandlat och han blev den största aposteln genom tiderna. Vi har sett de här exemplen. Bara ett exempel på muslimprästen, den pensionerade muslimprästen. Man kan kalla honom biskop, för han var över koko, över många muslimer i en stor region. Han fick inbjudan att komma till sin efterträdares samling, där hans efterträdare hade samlat ihop ett gäng för att upptäcka Bibeln tillsammans med vår medarbetare. När han fick vara med för första gången att upptäcka Bibeln så rann tårarna ner för hans kinder och han sa: jag har sökt sanningen hela mitt liv. Jag har sökt på fel ställe. Jag förstod att det fanns någonting i Bibeln. Men jag kunde aldrig hitta det själv. Jag bad pastorer om hjälp att hitta sanningen. Men så fort vi började samtala så började vi argumentera och vi blev i strid med varandra. Så det slutade alltid i katastrof, sa han. Men här kommer ni och välkomna mig att bara upptäcka ordet. Och ordet själv får tala till mig. Nu ser jag ju vad det står när vi får samtala om det. Jag ser vad det säger. Tack att ni har hämtat ordet till mig och att jag får upptäcka sanningen. Anden drar och människor söker. Men det var inte bara den etiopiska hovmannen, det fanns också en Filippus. Det fanns den andra sidan av ekvationen. Det fanns någon som hörde andens kall och som var beredd att offra någonting för att gå dit anden ville sända honom just då. Om det finns en värld där ute som är dragen av den heliga ande till Gud, till Kristus, var finns då Filippus idag? Finns Filippus här ibland oss? Är jag en Filippus som hör att anden säger åt mig att gå till den där öde vägen? Gå kanske dit där det känns obekvämt. Det kanske inte behöver vara en stekhet väg klockan 12 på dagen utan någon trafik. Men det kan vara ett obekvämt ställe. Det kan vara någonstans där det tar emot lite mänskligt sätt. Speciellt för att vi tycker att ja, men här har vi det så bra. Här rullar det på som det ska. Här känns det gott att vara. Men anden kanske kallar dig någonstans till någonting för att möta den som anden just då har förberett och som han drar i. Vi har fått lära oss en svår läxa de här senaste åren. Att det viktigaste av allt är att lyssna in vad vill Guds ande just nu. För att få se människor vända sig till Jesus från sammanhang som vi inte har trott vara möjligt, så har vår viktigaste bön blivit: Gud, hjälp mig att jag inte står i vägen för vad du vill göra nu. För i våra traditioner, i vårt sätt att tänka verksamhet, i vårt sätt att tänka mission, församling, så är vi så inboxade i våra rutor att så här ska det vara. Men Guds ande är större än det. Han söker sig ibland på de mest märkliga vägar. När Hanna och jag för några år sedan började uppleva, när vi var ute och åkte i landet och såg hur det poppade upp nya moskéer överallt. Det byggdes moskéer överallt i landet. Och det är ju lätt att man liksom blir lite så här i sitt hjärta. Men vi upplevde att Gud sa någonting annat till oss. Han sa välsigna, be. Och vi började be över de här moskéerna och be att, men Gud välsigna dem som bygger bönehus. Men låt det få bli bönehus till Jesus Kristus. Låt det få bli bönehus till Jesus Kristus, så att de ska fyllas av människor som tror på Jesus och följer honom. Och vet ni, då började det ske. Och då står man där och nyper sig i skinnet att, ja men hur gör vi nu då? När de ifrån såna här ställen börjar komma med sina frågor. Det känns inte så bra att be som vi har bett förut. Hur ska vi be? Hur ska vi hjälpa dem att be till Jesus i sitt sammanhang? När ledare som de här imamerna kommer och frågar, det känns inte så bra att predika som vi har gjort förut. Hur ska vi predika? Och då börjar nog vi klia oss i huvudet lite och säga, vad säger man åt en så här man hur han ska predika i moskén för att inte bli utkastad på en gång? Då behövs det annans ledning, och då gäller det minst att vi inte står i vägen. Men Guds ande, han har vägar. Och det sker fantastiska saker som jag inte kan ta tid till att berätta här idag. Mycket mer än det här som vi rapporterar här. För det finns saker som är still classified för officiella sammanhang. Bara för att Gud gör sådana mäktiga saker inom till och med islam. Där det sker en underground movement. Där Guds ande verkar. Där människor kommer till tro. Där man älskar Jesus. Och där man blir döpta. Till och med uppfyllda av den heliga ande. Var är din öde gata, öde väg som Gud vill kalla dig till? Är det bara här? Eller är det någonstans långt borta? Är det kanske Swahili Coast som vi drömmer om? Eller är det Komorerna? Är det någon som vet var det finns? Ja, Benjamin, han är lite påläst. Han fuska lite grann. Han har fått en fusklapp. Nej, det är en ögrupp ungefär 2000 kilometer utanför Östafrikas kust, Tanzanias kust. Finns det tre öar med ungefär 1 miljon människor. Den ögruppen heter Komorerna. Där är det förbjudet att byta religion. Nej, det är det inte. De säger faktiskt att det är tillåtet att byta religion. Men då blir du av med ditt medborgarskap. Så enkelt är det. Men de har inte hört om Jesus. De längtar. Och det finns människor där som längtar efter att lära känna honom. Som söker sanningen. Vem ska gå dit? Vem sänder Gud dit? Eller till någon av alla de onådda folken i Sahel i Västafrika. Jag nämnde här att det finns 833 onådda folk i Afrika söder om Sahara. Människor, grupper, en del stora på 30-40 miljoner, andra små på några tusen, men folkgrupper som längtar efter, nej förresten, de 833, de har alla mera än 100 000 invånare. Det var så det var med den statistiken. Så det är stora folkgrupper. Eller kanske någon annanstans i världen. Är du lyhörd för anden? Bara så det är nära eller långt borta. Men låt oss ta oss till slutet av den här berättelsen om Filippus och den etiopiska hovmannen. I Apostlagärningarna där vi finner den här berättelsen, kapitel 8, vers 29-31, så står det så här. Då sa det anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll tätt in till den. Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Filippus kom inte där med någon predikotext och försöker övertyga den etiopiska hovmannen att du vet, så här är det. Vi vet hur det är. Vi tror på Jesus Kristus. Och tror du inte på honom så 1, 2, 3. Ungefär. Nej. Filippus Han ställde bara en fråga: förstår du vad du läser? Hade han kommit med sina finurliga förklaringar av evangelium, kanske han hade fått stå kvar där i dammet. Men när han ställde frågan: förstår du vad du läser? Så kopplade ihop på något sätt. Etiopiska hovmannen förstår att men här är någon som kanske vet något som inte jag vet om det här jag vill veta. Stig upp här med mig i vagnen. Och plötsligt fick Filippus åka fint. Och där fick de tillsammans upptäcka Guds ord och upptäcka evangelium. Vi vet inte så mycket mera detaljer, men vi känner till det klassiska uttrycket: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han fick tag i sanningen för att Filippus inte försökte banka in någon sanning, utan han ställde en fråga: förstår du vad du läser? Han såg att här fanns en sökare och han ställde en fråga. Frågor och svar är vad vi har fått lära oss, att det öppnar dörrar. När vi försöker banka in evangelium i huvudet så stänger vi ofta dörren framför vår egen näsa. Men när vi ställer frågor eller får frågor och öppnar en dialog, så öppnas vagnen. Vi får komma ombord, vi kan föra ett samtal, vi kan tillsammans upptäcka vem Jesus är. Det är så anden jobbar. Det är så anden jobbar. Han drar människor till sig och han sänder människor för att möta det behovet. Och när Jesus lämnade över stafettpinnen efter sitt verk här på jorden, så säger han i Johannes kapitel 20 och vers 21 och 22. Där står det så här: Jesus sa det än en gång till dem: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan hade sagt detta andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Uppdraget är nu ert. Jesus hade gjort sin del. Han hade försonat världens synder. Men nu var uppdraget att berätta om detta försoningsverk. Det är vårt som Jesu lärjungar. Han sänder oss vidare. Men han ger hjälparen, den helige ande, för det uppdraget. I Apostlagärningarna 1 och 8 så läser vi också att Jesus säger, just innan han lämnar lärjungarna: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft att bli mina vittnen i den helige ande. Är vi idag medvetna om andens verk och vikt i att göra lärjungar? Är vi medvetna om att den helige ande drar människor? Och han drar dem överallt. De finns här fullt i Vasa. De finns där borta i vårt hörn av världen. De finns i andra hörn av världen. De som Guds ande drar. Men frågan är, finns det också Filippusar? Finns det de som är villiga att låta anden fylla oss, vara vår vägledare, vara vår kraft att göra lärjungar, så att det du kan mötas, de som anden drar och de som anden skickliggör att möta dessa och föra dem till en gemenskap med Jesus Kristus och föra dem till att förstå sanningen, hur högt Gud älskar varje människa. Det är det det handlar om. Det är det som är mission. Att låta anden verka. Och min bön är att här ikväll, här bland oss, så skulle Guds ande på nytt få tala till oss och till dig och mig. Och få fylla oss på nytt, på ett nytt sätt. Så att vi får bli dessa Filippus själar som finns redo vid varje öde väg, vid varje gathörn, på varje plats där Guds ande drar människor till sig. När vi går in i avslutningen av det här mötet så vill jag uppmana dig, om du känner att det här berör dig på något sätt, om du känner att Guds ande börjar dra i dig, att du vill ha mer av det här, så sök dig fram till förebedjarna som kommer finnas här i avslutningen av mötet. Och be tillsammans. Be, för att anden längtar inte efter någonting mer än att få fylla dig ännu mer. Han längtar inte någon mer än att få hitta villiga Filippus-själar. Inte en och två, utan hundratals och tusentals som är villiga att ge sig ut till den öde väg som är just din och min. För att söka upp dem som anden drar in i sitt rike. Det är min bön här ikväll. Och jag hoppas att du är lyhörd, anden, om du känner att han drar i dig att svara på den uppmaningen från anden. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus för att du kom till vår jord och tack att du gav ditt liv för oss. Och inte bara för oss som är samlade här. Utan för hela